There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hej allihop, Damallsvenska podden här tillbaka. Det är tisdag i inspelande stund. Vi har fått se alla möjliga matcher, alla möjliga mål och händelser här under helgen när det var återstartshelg i Damallsvenskan. Makoto Asara heter jag, sitter här i studion i Stockholm. Anna Rydén med mig från, vad är det, en källare hos dina svärföräldrar? Det var vad du sa.
Jajamän, här sitter jag och myser.
Du hittar en wifi-kod till slut.
Ja, det tog lite tid, men till slut så lyckades vi hitta wifi-koden, så jag hoppas att jag ska höras hyfsat.
Någonstans i Småland gissar jag att du är, i alla fall.
Det är helt korrekt, det är de småländska skogarna jag mig. Laddar lite inför Skåne-turné som ju börjar imorgon, för det är ju tisdag idag när vi spelar in, och imorgon ska jag ner till Kristianstad först och främst, så att, det blir härligt.
Riktigt fin match som väntar där, Kristianstad-Häcken. Vi kommer in på den, tycker jag, men vi kan väl börja med det som hänt. Om du ändå sitter i Småland måste jag fråga, vad säger du om Växjös första match? Jag tyckte den var bra mot Vittsjö.
Ja, absolut, och det känns väl som att de är lite på rätt spår här. De behöver ju ta alla poäng de kan, men de behöver ju börja göra mål också. Nu skapade de ju lite chanser och sådär, och minns man matchen mot Vittsjö tidigare, ja, då tappade man ju den där poängen i absoluta slutsekunderna. Så att Vittsjö vann det mötet under vårsäsongen, och ja, nu får man ju i alla fall med sig en poäng. De hoppas väl att det ska börja trilla in lite vinster här framöver, så att man börjar plocka poängen där i botten, för det behövs ju verkligen. 4 poäng är det ju fortfarande bara för Växjö, och man har ju en bit upp till lagen ovanför, men det känns inte omöjligt efter att ha sett insatsen mot Vittsjö, tycker jag.
Nej, sen är det bara att Adelina Engman måste börja sätta frilägena. Men alltså bara att hon tar sig till frilägena, det är ju liksom lyft i sig för dem på något sätt. Hennes och Kempi samarbetar där framme, som båda väldigt gott för fortsättningen. Men, ja, avståndet börjar ju öka, och det har ju att göra med att det är andra lag som tar poäng där nere. Jag tänker ju såklart på AIK bland annat. Ska vi börja där?
Vi kan väl göra det med Djurgårdens derbyspöke som inte verkar finnas bara på herrsidan. Det har du pratat om i flera år. Damsidan verkar ju inte heller så lyckade i derby. När man klev in mot Hammarby hade man ju en superstatistik i våras. Så hade knappt förlorat ett derby mot Hammarby. Och så, ja, nu har man dubbla förluster mot AIK också. Det måste svida enormt för Djurgården.
Ja, det har ju gett effekter också. Vi ska gå igenom de effekterna. Jag vet att du har lite du vill säga där, Anna. Men tänkte om vi kan börja där bara med de som vann derbyt, AIK. Har ju sett de två matcher nu. De tjuvstartade ju som sagt mot Kristianstad här förra helgen, eftersom Kristianstad spelade CL. Och sen då mot Djurgården. Och det är någonting som slagit mig där, att alltså deras försvarsspel, att de har verkligen jobbat på det under sommaruppehållet. Hannah Davison är ju typ en helt annan spelare.
Alltså, ja, då var hon ju ändå en av dem som var bra under säsongen också.
Ja. Men alltså det sättet hon har dominerat försvaret i de här två matcherna. Alltså Djurgården hade ingenting att sätta emot det här försvaret när hon stod där i mitten. Jag frågade tränare Maju Ruotsalainen därefter, liksom, vad har hänt med Hannah Davison? Och Maju säger bara, ja, hon är galen liksom. Hon vill ju bara vinna. Hon står där bara och är galen och vill vinna hela tiden. Och det syns ju verkligen. Och otroligt starkt att ta den här trean. Linda Hallin som fixar en straff i det första derbyt och som blir matchavgörande där. Den här gången så står hon på rätt plats vid rätt tid, men bara föser bollen vidare, som hon sa själv, där Sara Nordin försöker liksom rikta mot mål och så kommer bollen där och så bara föser hon vidare den förbi Doherty och in i nät. Så AIK nu alltså upp 6 poäng före Växjö där i den där bottenstriden, så att otroligt viktiga poäng för dem, särskilt med målskillnaden i åtanke också. Och det ser ju ljusare ut. Rosa Cafaggi tyckte jag var strålande i den här matchen också. Liksom, verkligen anammat det här pressspelet. Det liksom hårda jobb hon måste göra på topp i tanke på hur AIK spelar. Ligger på hela tiden. Och sen det här Caroline Murray-projektet, att ha henne på topp, det kanske inte är någonting de kommer jobba med på lång sikt, men samtidigt, du behöver ju spelare som kan spela lite överallt och är nyttiga på så sätt också. Murray tog ju sina löpmeter utan tvekan i den här matchen.
Ja, det får man väl säga.
Med det sagt, Djurgården, de har ju i princip direkt efter då den här derbyförlusten, den första matchen efter återstarten, Djurgården hade alltså 5 matcher utan förlust innan sommaruppehållet. Inleder då efter sommaruppehållet med förlorad derbyt mot AIK. 2 dagar senare, officiellt, Pierre Fondin får lämna sitt uppdrag. Hur reagerade du när den nyheten kom?
Först och främst så tänkte jag på Kristoffer Bergström som har pratat om det här sen typ omgång 3. Att det har varit på gång, att det har bubblat, att de inte fick det att funka. Och Djurgården har ju varit ett lag som liksom 2 år i rad har klarat sig kvar med nöd och näppe i serien, som fick en tuff start, men sen kom man in på det här efter att man ändrade 5-backslinjen, började plocka poäng, och som du sa, ja, man hade ju den där fina sviten innan sommaruppehållet, men att det sen då är en derbyförlust direkt efter uppehållet som gör att Fondin får gå, det tycker jag ju är lite märklig timing. Hade man gjort det här innan uppehållet, ja, men då hade en ny tränare haft det här uppehållet på sig att lära känna laget, att komma in, att försöka göra någonting. Nu blir man istället inkastad direkt efter att spelarna haft den här ledigheten. Efter att man kommer tillbaka och efter den här derbysmällen. Så att jag tycker att det är lite märklig timing att det då, om man nu väljer att inte göra det innan sommaruppehållet, varför låta det bara gå en match efter och sen låta Fondin gå under det här uppehållet också. Som vi var inne på i förra podden, så har det ju hänt så otroligt mycket i lagen också. Bland annat så har ju en Djurgårdsikon kommit tillbaka till serien, men inte till Djurgården. Jag pratar såklart om Mia Jalkerud som numera spelar i Eskilstuna. Jalkerud som en pålitlig målgörare som vi pratade om sist. Något som Djurgården verkligen behöver, för de satte ju försvarsspelet under den där tiden precis innan sommaruppehållet. Men hade svårt att göra målen framåt. Jalkerud, vad behövde hon? 4 minuter eller något i damansvenskan för att göra mål igen. På Hammarby, något som Djurgårdsfansen såklart noterade. Jalkerud är ju en av dem som har sett till att Djurgården hade ett sådär himla fint facit mot Hammarby i derbyn tidigare. Så att hon vet verkligen hur man gör mål på kanalplan, och det visade sig direkt. Jag tror att det är lite märkligt att man inte lät det där hända innan, för att det har ju pratats om Jalkerud tillbaka till Djurgården i flera vänder efter att hon lämnade där i samband med att hon och Gugga blev mammor och fick 2 små barn och fick ta ett litet break där bara för att liksom få familjelivet att sitta. Men det har ju pratat, ska hon inte komma tillbaka? Det har ju märkt att det har funnits någonting som har satt stopp för det där. Men sen om det också är så att sportchef John Balavo på något sätt inblandade, det vet jag inte. Men Pierre Fondin och Jalkerud verkar ju inte ha dragit jämnt, vilket gjorde att Jalkerud inte kom tillbaka medan han var kvar vid rodret. Ja, hade han kanske då fått gå innan, så kanske Jalkerud hade kunnat komma tillbaka. Man behöver ledaregenskaperna, man behöver det där jävlar anammat i Djurgården. Lite av en ledartyp som kanske inte riktigt finns i laget. Kila van den Bulk är ju en stark kapten, men Mia Jalkerud har ju lite annat där som hon hade kunnat bidra med, förutom målskyttet. Så att, jag tycker det är oerhört märklig tajming av Djurgården framförallt, och att man sumpar chansen att få in Mia Jalkerud, som nu är ju Djurgården på relativt säker mark i och med att det bara är ett lag som åker ur, men det kan ju svänga i den här serien. Vi vet hur det har sett ut de senaste säsongerna. Och ja, en målskytt, det borde man inte tacka nej till. 13 mål har Djurgården gjort så här långt visserligen. Men ja, det hade kunnat vara betydligt fler.
Ja, nu, alltså man tittar på truppen som de har just nu, hur de har byggt den, så känns det som att alltså, anfallspositionen med liksom Hailey Daoud, Samora och Takunda som alternativ, där finns det ju alternativ just. Men samtidigt, det gör det. Mia Jalkerud, med tanke på vad hon har gjort för Djurgården genom åren, med tanke på att hon var tillgänglig, så är det väldigt konstigt att de inte verkar ha hört av sig till henne överhuvudtaget. Och det är för sig då väldigt lätt att sitta och säga det efter hon har gjort mål efter 4 minuter för Eskilstuna.
Men det underlättar.
Men man kände ju lite där innan också, för vi alla vet ju vad Mia Jalkerud gör. Alltså vi visste ju att det är inget förvånande att hon gör mål efter 4 minuter. Det är inget förvånande att hon drar ett superskott i insidan av stolpen som hade kunnat bli årets mål i slutet av den halvleken där också. Så att ur det perspektivet konstigt, och jag håller helt med dig också, att tajmingen känns alltså tajmingen på att låta Fondin gå känns oerhört reaktionär. Att ja. Det är väldigt tydligt att det har gett backlash på att man förlorar det här derbyt på det sättet man gör. Det får en så pass dålig start och då vill man på något sätt ha en ny start. Och det är ganska tydligt i deras pressmeddelande också att ja, nu ska vi liksom få ny energi i höstsäsongen. Att man då räknar bort att ja, men det här derbyt räknas inte riktigt in i det. Det var lite förberedelse för höstsäsongen, förberedelse för Växjö hemma som kommer nu till helgen. Och det är ju lätt att göra en sån efterhandskonstruktion. Men jag tycker det känns reaktionärt att göra den ändringen nu och att inte då ha gjort den. Om det nu har funnits på tapeten tidigare, vilket får anta att det har funnits, att det inte har suttit helt säkert, det har vi ju pratat om ganska länge i den här podden. Då känns det som att, ja, visst är tajmingen konstig att göra sig av med honom efter 5 raka matcher utan förlust, men då är det en tydlig tajming rent alltså kalendermässigt. Vi vill ha en förändring. Vi tror inte på att den här typen av fotboll kommer att ge oss segrar nog och liksom godtagbara resultat framöver. Nu gör vi bytet inför ett sommaruppehåll, ger nya tränaren tid att fixa ihop laget.
Ja, för det är inte så heller att det har hänt jättemycket i Djurgårdens trupp som borde göra det på något sätt, skulle liksom ha svajat otroligt mycket jämfört med vad som hände precis innan det här uppehållet. Det är ju Anna Dottir som har försvunnit och man har fått in Camilla Karlsson, men det är inte så att det har blivit stora förändringar som har kikat om hela Djurgården där. Man har plockat upp lite unga lovande talanger in i truppen och så här. Men ja, nej, jag tycker att det är oerhört märklig timing på att man gör det efter en match. När man hade kunnat ge en tränare lite förutsättningar också laget att då lära känna den nya tränaren. Förstå lite vad den nya tränaren vill sätta för spel för att hösten ska bli helt okej i alla fall, för att det känns ju nu som att nu ska man ha in ny energi, få rädda den här hösten. Det känns inte så långsiktigt tänkt det heller, och hade jag varit Djurgårds supporter hade jag varit aningen förbryllad över det här, och jag misstänker att det finns en och annan Djurgårds supporter, i alla fall några som har hört av sig till mig, som undrar hur man kunde sumpa chansen att få hem Mia Jalkerud.
Man ska försöka hitta lite ros här då och skicka till Djurgården ändå, så alltså Nelly Lilja saknades, det är väldigt tydligt tycker jag i den här matchen, och det är en aspekt som ändå man får ha i åtanke i den här derbyförlusten. Sen tycker jag att Granados som kommer in där, Ruiz, ung, en av de här unga som har flyttats upp, ja, det är ingen lätt situation hon kastas in i och starta på mittfältet i ett derby.
Nej.
Men sköter det tycker jag utan tvekan. Sen var det ju en match som handlar mycket om just kamp och hårda dueller snarare än något skönspel, och där kan man ju lyfta Sara Olai. För alltså,
det kan man absolut göra.
Alltså hon, den tacklingen hon gör på Murray, såklart det är frispark, såklart det är ett gult kort. Sen vet jag inte om den tacklingen tycker jag förtjänade den behandling som det fick från läktarplats på Skytteholm när publiken då, AIK-publiken, buade högljutt varje gång Sara Olai, 22 år gammal, rör bollen. Ja, sen är ju Olai rätt typ av person för att liksom hantera sånt, för hon har ju ett självförtroende, hon har ett driv, och jag ser en framtida lagkapten, en sån spelare som har liksom den inställningen och vinnarskallen som Sara Olai har, ett av de absolut finaste nyförvärven Djurgården har gjort inför den här säsongen. Men jag kan tycka ändå att det blir konstigt. Jag tycker att, kom igen, det var en misstajmad tackling, men det fanns inte ett uppsåt att liksom skada Murray med den. Det var bara att det smällde hårt i den matchen. Så tycker jag i alla fall att det var.
Ja, det kan jag väl hålla med om. Sen så gillar jag ju lite när det där hettar till och att det faktiskt är så. Alltså Sara Olai kan ta det, och jag tycker att är man spelare på den nivån så ska man kunna ta det. Om inte annat ska man kunna hjälpas av sina lagkamrater att liksom, vad fan, skit i det där, låt dig taggas av det. Jag som gammal handbollsspelare älskade ju när de buade ut oss eller liksom skulle stressa oss i försvaret. Det gjorde bara mig 1000 gånger mer taggad, och jag gillar ju den typen av inställning, vilket också då det känns som att Sara Olai har, som dessutom då är Djurgårdens bästa målskytt hittills, ytterback. Ja.
Ah, hon är det. Det kanske hon är.
4 mål den här säsongen.
Ja, hon har gjort Sara Olai. Ja, som sagt, succé, nyförvärv verkligen. Men jag
dubbelt så många som Hailey Dowd.
Ja, det nu har ju Dowd varit skadad mycket också, men Ja, nej, det är imponerande, och jag håller ju i och för sig med dig att om det är någon som kan ta det så är det ju Sara Olai med det självförtroendet och inställningen liksom. Och det sa hon ju efter också, att det skiter väl jag i liksom.
Ja, och man vill ju ha in lite mer det där, alltså just stämningen runt om, lite mer kampmomenten. Man vill att det ska finnas lite mer av det där även runt den här serien, så att jag tycker det är oerhört härligt att vi nu har publik tillbaka på de här derbyna, för det har man ju, kände man ju att man saknade lite under derbyna under vårsäsongen när det inte fick komma in publik på samma sätt. Det tycker jag är superhärligt med den här hösten, att vi faktiskt kommer att få höra av publiken. Sen ska de givetvis inte hålla på med saker som är rent oschysst, men har man gått in och gett en tackling, så ja, men då får man kanske vara beredd på att publiken kommer att låta precis som man förhoppningsvis blir påhejad av sina egna hemmafans när man spelar hemma, så ja.
Det ligger något i det, absolut. Med det sagt så var det ju en ynnest den här helgen att få då vara på Skytteholm såklart och uppleva publiktryck där, och dessutom ha varit på Kanalplan och uppleva när Hammarby mötte Eskilstuna, mot ett Eskilstuna då som ja, imponerade väldigt mycket sett till hur oroliga vi faktiskt har varit för dem. Vi satt ju här förra veckan och sa att det här kommer ju gå käpprätt åt helvete för dem nu när...
Ja, sen så han och spelade, vad var det, 5-10 minuter, och så hade de ju haft typ 10 frilägen eller vad det kändes, ja,
Felicia
som.
Rogic hade... Gud! Hon hade ju 2 frilägen första 3 minuterna, Felicia Rogic.
Ja.
Var för övrigt helt strålande den här matchen också, tillsammans med Jalkerud på topp där. Och sen då Jalkerud... 1-0 efter 4 minuter, mindre än kvarten senare så är hon riktigt bra i pressspelet, vinner boll mot ett Hammarby-försvar som jag inte riktigt vet vad de höll på med under den första halvleken. Det var otroligt, mycket slarv, mycket alltså feltajmade passningar, det var ingenting som fungerade på det sättet vi har sett Hammarby spela tidigare. Och sen då Rogic som slår till med 2-0, Jalkerud nära 3-0, och det kändes som att 3-0 var nära i den här halvleken, och Hammarby-spelarna var ju helt också så här, det här är under all kritik, som Emilia Larsson sa efter matchen, det får inte se ut som det gjorde i första halvlek. Och då undrar man ju, hur beroende är det här laget av Madeleine Janogy?
För Madeleine Janogy... blir man ju lite orolig för. Nej, exakt, hon skadade ju sig, vilket en del missade lite eftersom hon inte var med. Och, alltså hon fick ju spela den där matchen mot Nya Zeeland när Peter Gerhardsson lät alla spelar i princip. Han ville att alla skulle känna sig delaktiga och kände att det här är ett lag som vi ställer på benen och ändå kan vinna matchen, vilket man ju också gjorde. Madeleine Janogy gjorde mål i den där matchen, men i övrigt satt hon ju väldigt mycket på bänken, vilket gör att en del missade att hon faktiskt satt på läktaren på slutet med skadekänning och inte hade uppmärksammat att hon kom tillbaka till Hammarby skadad och därför saknades i den här återstarten.
Precis, hon tackades ju av med blommor och blad där för OS-insatsen innan. Även Elise Kellen Knight gjorde det också, som inte medverkade jättemycket för Australien men var en stämningshöjare i truppen där. Men i alla fall, Eskilstuna, som vi har varit så oroliga för, att hur ska det här gå till? Hur ska de klara sig med alla dessa spelartapp?
Jo, de tappade ändå, de har ju inte gjort så mycket mål den här säsongen, Eskilstuna, inför den här matchen. Vi ska se hur många det var. Felicia Rogic hade gjort 4 inför den här matchen. Sen hade man tappat då Fanny Andersson, gjort 3 av Eskilstunas mål. Loretta Kulaschi som hade gjort 4 av Eskilstunas mål. Utöver det bara Vila Barsley som hade gjort mål också. Så att man kan ju känna att oron var befogad inför. Man har tappat otroligt mycket av de där poänggörarna. Men ja, så har man ju fått in Mia Jalkerud och Felicia Rogic som springer som en dåre. Herregud, ja. Hon har vilat under sommaren, det syntes.
Jag märktes också hur glad hon var att vara tillbaka på en fotbollsplan. Alltså, hon strålade ju som en sol verkligen där i mixade zonen efter. Helt överlycklig att spela fotboll bara, och tyckte det var så fruktansvärt roligt. Och dessutom tyckte hon det var jättekul att komma till just Kanalplan och göra mål, sa hon ju också. Men det där du nämnde om Eskilstunas målskytte är intressant. Om man tittar på resultatrad man tar från liksom början av juni, om man tar juni och framåt, så förlorar de ju mot Djurgården med 1-0. Efter det så är det bara segrar. 1-0, 2-0, 2-0, 1-0, 1-0, 2-0. Alltså, det försvaret har vi också pratat allt för lite om. Hur Matilda Absolut. Plan, 23 år gammal med kaptensbindel på armen, leder det laget och styr det försvaret. Otroligt underskattad spelare.
Och... Ja, hon är ju en av dem som de faktiskt har fått behålla och som man kanske borde noterat inför att försvarsgeneralen, lagkaptenen, finns kvar där bak.
Mm. Och sen då att ja, de har tappat Nildén och Fanny Andersson, absolut. Men sen så här, Stenevik och Oskarsson, det är inga dåliga ytterbackar. De har råd att ha Emma Östlund på bänken från början i den här matchen, som var en av liksom de mer framstående mittbackarna förra säsongen i serien, och de mer lovande spelarna. Alltså Linn Wickius, 21 år, kommer in på mittfältet och ser helt självklar ut i sin roll där, centralt tillsammans med en annan 21-åring i Nora Ekhoff. Och så en Saving dessutom, 19 år gammal. Alltså det är otroligt mycket talang och liksom framtidspotential kvar i det här laget, som nu också dessutom får spela, får förtroendet. Och det är bara att liksom lyfta på hatten för det de gör, för just nu är ju Eskilstuna, ja, tabellen ljuger ju inte. Och Eskilstuna är en kandidat för att kunna kämpa om den där tredje platsen och en CL-plats.
Ja, det är ju det. De ligger på just i detta nu med sina 22 poäng. En poäng mer då än Hammarby och Kristianstad som jagar närmast där bakom. Och apropå Linn Wickius, så blev jag otroligt glad av att se henne i den här matchen. Just för som du säger, hon kände sig självklar igen. Vi pratade en hel del om henne inför förra säsongen, där vi trodde att hon kanske skulle få lite av ett genombrott, men fick inte till det då i fjol. Frågan är om det här nu verkligen kan få det att sätta sig för Linn Wickius. Hon fick ju kliva in där när Saving blev sjuk i somras och saknades. Då klev Wickius in på den positionen, gjorde det bra, och det känns som att hon växer lite med det där självförtroendet nu och kanske faktiskt kan få visa lite mer av det där fantastiska tillslaget. Bland annat så var det ju en läcker passning till ett av Rogics frilägen där, när hon lyfte den hela vägen upp perfekt till Rogic, som då kommer fri men missar i det läget. Så att, ja, det blev jag väldigt glad av att se i den här återstarten, och hoppas väl att Linn Wickius, som har haft otroliga skadeproblem tidigare, nu kan få visa vad hon går för på riktigt.
Och man kan ju säga så här också, att ett försvar funkar ju väldigt bra om det slutar med att ett Hammarby som vi har hyllat så mycket under den här våren, att när deras kvitteringsanstormning till stor del handlar om att slå långt. Det var ju som Felicia Rogic sa, att ja, det var en jävla massa långbollar de slog i andra halvlek, men det blev ingenting ändå, liksom höll tätt. Måste också bara nämna att Linn Wickius har spelat en match för IFK Norrköping den här säsongen i Elitettan, vilket jag naturligtvis stöttar på lån. Och det lyfte hon direkt i mina ögon också, naturligtvis, som Norrköpingsbo som man är.
Och en sista grej bara om Eskilstuna innan du får släppa dem helt.
Jag vill inte släppa Eskilstuna, jag tyckte de var helt fantastiska här nu senast, men kör du.
Ja, nej, men man hann ju nästan till och med glömma att Emma Holmgren inte längre står mellan
stopparna. Den lilla detaljen också.
Ja, hon som har fått hoppa in som liksom den tredje målvakten när Hedvig Lindahl har saknats i landslaget tillsammans med Falko Mosovic. Holmgren som gjorde det bra i Uppsala i fjol, gjort det bra i Eskilstuna, men nu då får testa vingarna i Lyon bakom Christiane Endler, en av de stora världsmålvakterna.
Ingen framöver. Lätt situation hon...
Nej, det är inte så att hon lär ta en första plats där direkt, men hon borde ju kunna få en jäkla sparring på träningarna i Lyon. Mm. Det blir spännande att se hennes utveckling där, men ja, en sån målvakt med den potentialen glömde man nästan att hon faktiskt inte stod kvar mellan stolparna längre.
Sen är det ju också så här att se Lundberg i mål där, det är inte något nytt direkt.
Nej, det är det verkligen inte. det har man sett.
Så att det är på något sätt, liksom, man blir lite glad också med tanke på att de faktiskt inte har fått spela någonting den här säsongen efter att ha den trotjänaren liksom varit i klubben sedan 2012, spelat varenda säsong mer eller mindre, varit ordinarie flesta av dem, och sen inte fått spela någonting när hon varit bakom Holmgren här under den här säsongen, men nu får chansen och dessutom håller nollan också. Otroligt kul att se ändå.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tycker jag.
Ja.
Med det sagt, det gick som sagt fort från att vi toksågade Eskilstuna sommar till att vi sitter och hyllar dem här på alla sätt och vis.
Vi får väl se hur det ser ut efter nästa omgång. Vilka har de nu? Ja, de har Piteå hemma. Det blir kul. Fanny Andersson kommer tillbaka till Eskilstuna direkt.
Ja. No, 0-1-torsken där och så är det kris igen. Det är så det går till. Någonstans det också gick fort, det var ju i liksom KIF Örebros målnät i Malmö där när Rosengård också på något sätt tystade, jag vet inte om någon tvivlade på dem direkt, men i alla fall tystade de som hade några farhågor om hur det skulle gå när de har bytt ut halva laget, när René Sleger skulle göra sin första match som tränare. Kommer de få ihop det? Jo, det såg ganska bra ut. För att uttrycka det.
Sen ska man ju också komma ihåg att KIF Örebro är ju ett av lagen som har släppt in absolut mest mål i serien den här säsongen. De gör ju en del superinsatser och sen så gör de såna här riktiga botteninsatser, vilket man ju får säga att den första halvleken mot Rosengård verkligen var. Man skärper ju till sig lite i andra, är lite mer aggressiva i sitt försvarsspel, står inte som koner och tittar och bara oj vad är det som händer runt omkring oss på samma sätt i andra halvlek, och då lyckas man ju åtminstone se till att hålla nere siffrorna lite. Men KIF Örebro har ju haft några sådana här matcher. Vi får se vad de studsar tillbaka med den här gången. Hammarby är väl det tydligaste tidigare när man släppt in otroligt mycket mål från KIF Örebros sida. Inte få ta ner Rosengårds insats på något sätt. Men KIF Örebro är ju ett lag som också åker berg- och dalbana lite i den här serien. Och ja, nu faktiskt ligger näst sist.
Ja, de ligger ju faktiskt näst sist just nu. Bara en sån sak. Nej, de... Sen är det ju sånt lag som visar att de kan studsa tillbaka väldigt bra från de här matcherna tidigare. Så på så sätt är det väl ingen oro. Alltså att förlora med 6 mål mot Rosengård, det låter illa, men just att det är Rosengård gör att det inte blir något egentligt orosmoment ändå, för att det här Rosengård är så fruktansvärt bra.
Ja, och ett Rosengård i de här matcherna så är ju, det var ju samma mot AIK borta när Rosengård vann med 7-0. Ria Öling blommar ju ut otroligt i de här matcherna. Hon som Jonas Eidevall beskrev som limmet mellan lagdelarna i Rosengård, som spelar en väldigt mycket viktigare roll än vad många kanske tänker nyförvärv inför säsongen. Hon gör ju mål i de här matcherna. Hon gjorde 2 mål mot AIK, hon gör 2 mål mot Örebro. Hon är pålitlig i storsegrarna i Ria Öling när det kommer till målproduktionen i alla fall.
Ja, alltså på tal om underskattade spelare också tycker jag att hon, det pratas mycket om Jelena Čankovic, det pratas mycket om Olivia Skog och så vidare. Men alltså Ria Öling är ju otroligt viktig för det här laget och väldigt snabbt klivit in i den kostymen, i Rosengårds kostymen, och liksom växt i den. Annars så var det ju inte mycket, de hade inte ändrat jättemycket sett till alla värvningar man har gjort och allt som har hänt under sommaren. Det är ju bara 2 nya namn som var i den här startelvan. Då är det ju Tigen Mika, australiensiska landslagsmålvakten, som då klivit in istället för en sannolikt Parisflyktad Stephanie Labbé i målet. Och så är det ju Gudrun Arnardottir från Djurgården som gått in istället för Glodis Perla Viggosdottir, och det funkade ju ganska bra där också. Nu satte de på några direkta extrema prov i den här matchen på så sätt, men... Och sen Caroline Seger och Olivia Skog rakt in i startelvan efter OS och bara levererar igen. Alltså, det tåls ju också att säga, så att de ändå efter den OS-besvikelsen ändå direkt nu bara några veckor senare studsar tillbaka rakt in liksom och är helt självklara som alltid i det där Rosengårdslaget. Det säger
ändå. Det gör det verkligen, och det känns väl lite som att Caroline Seger kanske tyckte att det var ganska skönt att bara få in i vardagen på något sätt igen. Hon la ju ut ett inlägg på sociala medier om hur tungt det har varit efter den där OS-finalen, efter den där straffmissen som vi ju alla minns så otroligt tydligt, och det är fortfarande ont att tänka på den när jag ska tänka på den, så jag kan bara tänka mig hur det är för Caroline Seger efter liksom så lång karriär, stå vid det här tillfället, ha möjligheten att skjuta ett OS-guld till Sverige. Ja, jag tror att det kan vara lite skönt för henne att bara få komma in i vardagen, för jag har hört på lite andra håll att det spekulerades kring, kommer hon verkligen att spela för Rosengård nu? Nej, det kan hon väl inte göra, hon måste väl vila och sådär. Jag tror att det kan vara ganska skönt att bara stänga av lite, ge sig in på planen, göra det man kan allra bäst och så liksom befinna sig i den miljön. Så jag är ju inte förvånad att Caroline Seger spelade, jag är inte förvånad att Caroline Seger levererar trots att hon har ett helt OS i benen och den superbesvikelsen. Men jag tycker också att man ska lyfta Bea Sprung som de ju bytte in då. Verkligen. När man bytte ut Caroline Seger, född 2005, gör mål i sin allsvenska debut, har nu förlängt ytterligare med Rosengård, det är ju kul att se de här talangerna som kliver in och bara springer och springer och springer, kämpar och så klipper till så som hon gör på det där målet som hon smäller in.
Jättesnyggt avslut och liksom tekniskt svårt att göra det avslutet, även om det var liksom nära mål och så vidare och ett bra läge. Så det är inte lätt att få till den volleyträffen som hon får ändå.
Nej, det är hyfsat statistik och en match i damallsvenskan, ett mål.
Ja, det räcker ja. Så. Nej, men alltså Bea Sprung är ju ett namn som har dykt upp tidigare. Jag vet när jag pratade med Olivia Skog här inför säsongen, så frågade man om det var någon liksom som stack ut i laget av dem som hon har liksom sett. Och då hade hon ju sett Bea Sprung på träning. Och då sa hon där, vad heter hon Bea där? En ung tjej liksom, otroligt imponerad redan då var hon. Och nu får vi som också följer laget utifrån får också se hennes kvaliteter nu när hon får chansen. Det är ju jättekul, framförallt också symboliskt när Hanna Bennison samtidigt sitter och väntar på att presenteras för Everton på en annan plats, att då en ny tonåring, en ny talang kliver fram och liksom får, man kanske ska kalla det genombrott på ett inhopp, men i alla fall så visa upp sig för den liksom breda damallsvenska publiken för första gången. Det är häftigt och väldigt fint också.
Ja, man gillar ju det, att se nya talanger kliva fram i den här serien, för det är ju lite av det som den här serien fortfarande har när miljonerna kommer in på kontot. När man säljer en sån som Bennison så behövs det ju också att talanger fortsätter att komma för att den svenska fotbollen ska fortsätta kunna producera. Så att, det är härligt att se att det finns fler talanger där ute och att de får chansen.
Och på tal om det här med den svenska fotbollen, hur den håller sig utomlands, så ska vi komma in lite på Champions League-lottningen som har varit. Men jag tänker att vi måste väl svänga förbi Piteå först, för den enda matchen vi inte har pratat om. Men Piteå-Linköping 1-1. Fanny Andersson gör mål i sin debut för Piteå, självfallet. Och dessutom ett Linköping med ganska en hel del nytt i laget där också, som inte riktigt kommer upp i nivå. Alltså Jukka Momiki visar ju vad hon har för kvaliteter, men kanske liksom fortfarande har en liten uppstartsträcka, som även tränare André Jägler sa till korren här efter matchen, lokaltidningen där i Linköping då, att ja, hon har en bit kvar med liksom allting att akklimatisera sig, men det finns ju otroligt mycket kvalitet. Och sen varken Kunina eller Vangsgaard, två av de andra nyförvärven, han vill göra jättemycket avtryck i den matchen innan på sina relativt korta inhopp. Jag vet inte vad det finns att säga riktigt om den matchen, förutom att det slutade 1-1 och Piteå ändå såg ganska bra ut.
Nej, det är väl det man får ta med sig, att Fanny Andersson får en skön start med att göra mål direkt i sitt Piteå. Så att, ja, det är väl det vi kan ta med oss därifrån. Jag såg inte hela den matchen, jag har bara sett lite höjdpunkter, så jag har inte så jättemycket mer att säga om den, tyvärr.
Jag ska säga så att det är samma sak här, vet du. Det ska vara transparenta med ändå. Med det sagt så blickar vi ut i Europa, för där ska det spelas kvalfotboll här de kommande veckorna. Och ja, vi kan börja med att säga att Kristianstad inte ska göra det. Man besegrade ju Brönnby, den där matchen som du live rapporterade från i förra poddinspelningen.
Ja. Matchens enda mål fick vi ändå med i podden senast.
Det fick
senast.
Vi. Det var mycket fint. Och bra match gör de där också faktiskt mot Brönnby. Otroligt stabil match. Var mycket närmare 2-0 än 1-1 där. Slog ju faktiskt på andra halvlek direkt efter inspelningen var slut. Men Bordeaux, nej, fransk liga trea som liksom ligger där bakom Paris och Lyon som är två av världens bästa lag. Alltså det var ett för stor utmaning helt enkelt, känns det som, för Kristianstad i dagsläget. Och det, alltså det är ju tufft med den lottningen man får, men man åker ändå ut på något sätt med flaggan i topp, tycker jag.
Ja, men lite så, det är ju första gången Kristianstad är ute i Europa. De blir lite tagna av det höga bolltempot och pressspelet från Bordeaux. Även om man hade pratat om det innan, att okej, de kommer sätta fart, så leder Bordeaux med 2-0 efter 20 minuter. Och ja, redan där så blir det ju lite kört. Även om Mia Karlsson gör mål i den där matchen, så blir det ju en säker seger för Bordeaux som tar sig vidare och vinner med hela 3-1 i den där matchen. Men det är ju härligt att se de svenska lagen ute i Europa och att vi faktiskt har tre lag där ute den här säsongen. Även om nu då Kristianstads äventyr redan är slut innan Häcken och Rosengård ska kliva in. Och ja, det är ju lag man känner igen i alla fall som de kommer att få möta. Så är det ju inte alltid i Champions League-lottningen. Ibland så blir det lite så här, vad sa du? Var kommer de ifrån? Nu är det norskt och tyskt motstånd som väntar för Häcken och Rosengård när de ska in och kvala sista omgången innan gruppspelet drar igång. Det är ju det nya med den här säsongen, förutom att Sverige då har tre lag, så är det ju att man utökar Champions League, att det för första gången kommer finnas ett gruppspel på damsidan, och det är det man håller på att kvala till, det som Häcken och Rosengård nu ska göra här i månadsskiftet augusti-september.
Ja, innan vi går på det måste jag bara nämna en sak om Kristianstad till här, att alltså det är ju otroligt vackert att de två målskyttar de får i CL-kvalet är Mia Karlsson och Alice Nilsson.
Det är det verkligen.
Men det är otroligt tråkigt att deras CL-äventyr består av en miniturnering på hemmaplan.
Ja.
Det är liksom någonting som är väldigt trevligt, någonting som är väldigt tråkigt. Mest tråkigt såklart att de inte är vidare till det här andra stadiet. Men ja, och där är det ju Häcken alltså, du nämnde det, norskt och tyskt där alltså. Det är Vålerenga för Häckens del. Häcken som då hamnar i den enklare Champions Route som det kallas. Det är ju uppdelat i två rutter, precis som på här sidan i de här Europakvalen. Att ligamästare går i en kvalrutt. De som placerar sig på liksom ligaplaceringar, det vill säga lagen från de bättre ligorna som har högre sidningspoäng, de går i en rutt. Och därav så hade ju Rosengård idel mardrömsmotstånd att välja från i den här lottningen. Nu var man dock sidade, och det är ju också lite mäktigt att Rosengård är sidade. Klubbar som inte var sidade, till exempel Real Madrid som möter Manchester City i sin
det
kval.
Det blir en härlig kvalmatch för Aslani.
Undrar om Kosovare Aslani är glad med tanke på att hon liksom CL-spel var ett prio för att vara kvar i Real Madrid. Nu möter de City där Manchester City är skyhöga favoriter på förhand.
City som väl slog ut Göteborg som de ju då hette när de kvalade senast,
just det,
numera Häcken.
När det då, ja det var väl, jag vet inte om det var League Roots och Champions Roots då också, för då var det ju inget gruppspel på så sätt, men likväl.
Nej, exakt.
Rosengård då, de fick i alla fall Hoffenheim, och det får man ändå tycker jag säga är en drömlott sett till vad de kunde fått. Men det är fortfarande
absolut
inget lätt motstånd.
Nej, tyska lag är ju väl skolade också, vi vet ju att den tyska damfotbollen länge har varit en av de bästa i världen, men Hoffenheim är ju inte det laget som skrämmer mest, och är det någonting man också kan tänka på där så är det ju att de fortfarande inte har gått in i säsong.
Nej, det är sant.
Deras säsong startar här enligt min snabba googling den 27 augusti mot Freiburg. De är ju inte igång än. Det är ju ändå Rosengård, även om man nu har haft ett litet uppehåll, så är man ju faktiskt mitt i säsong, har spelarna igång, och det har man ju kunnat se tidigare att det faktiskt har betalat sig. Det har ju varit lite problemet för de svenska klubbarna med den tidigare Champions League-kvalet som då i fjol när det låg i december efter, dels hade en del kontrakt gått ut redan, man fick lösa endagars kontrakt med Vildeberg Risa och vad det var Göteborg höll på med.
Det, ja.
För att hon skulle kunna vara med och sådär. Det här med 11 månaders kontrakt vi pratade om i förra podden.
Mm.
Men det har ju också gjort att liksom, Sverige har ju varit på väg ur sin säsong medan de andra har varit på väg in i. Och samma sak Rosengård som då kvalade inför den här säsongen. Nu gick det ju bra, man tog sig långt. Fick till slut respass mot ett oerhört starkt Bayern München i Champions League. Man var ändå ett av världens 8 bästa lag förra säsongen i Rosengård om man ser till Champions League. Så ja, det borde ju kunna vara en liten fördel för Rosengård att man är i säsongen när man går in mot Hoffenheim.
Mm. Börjar hemma då tisdag den 31 augusti 19.00, och sen är det returmötet då på onsdag 8 september för Rosengård. Alltså jag sitter ju bara här och våndas dock, mitt Spanien-hjärta gör ju ont på. Ja, Real Madrid får City, vilket är en mardrömslottning. Levante, liga trean, får Lyon. Så att det är nog bara Barcelona och Atletico i det där Champions League-spelet i slutändan ändå, för att de kommer ju inte slå sig vidare från de här matcherna.
Det känns oerhört tufft faktiskt.
Ja, det är inga roliga lottningar de har fått, de spanska lagen. De tog de två mardrömslotterna mer eller mindre här, de två absolut starkaste lagen som gick att hitta i den här extremt svåra delen av kvalet. För Häckens del var det ju lite lättare motstånd som fanns att välja på. Man kunde ju fått allt från liksom isländska Breida Blick till Glasgow City. Nu vart det Vålerenga, vilket också är en bra lott för Häcken. Det är ganska bra möjlighet för dem att ta sig till gruppspel. Jag skulle säga att om de inte tar sig förbi det här steget och tar gruppspelplatsen, så är det lite av ett fiasko.
Ja, Vålerenga ligger ju just nu fyra i norska toppserien. sju vinster så här långt ligger bakom lag som Sandviken, Rosenborg och LSK som är de tre lagen som ligger före och ska ju inte vara ett övermäktigt motstånd. Dessutom, det är en grej som också är fördelen för de svenska lagen här är ju att man slipper de krångliga madrömsresorna som Champions League-lottningar har kunnat vara väldigt, att det mest har blivit en förlustaffär att åka iväg och kvala för att det har varit så otroligt långt bort. Det har varit massa logistik och krångel runt omkring. Nu får man två dessutom liksom ganska sköna bortaresor mot då Vålerenga för Häckens del och till Hoffenheim för Rosengårds del. Så det känns ju också positivt. Men ja, nej, det ska bli intressant att se Häcken mot det här Vålerenga. Nu har ju Häcken varit väldigt tydliga med att de satsar på Champions League i år när man har det läget man har. När man hittills inte har förlorat sina stora stjärnor under sommarfönstret. Och borde ju kunna stå emot det här Vålerenga, det kan jag verkligen tycka.
Ja. På tal om mardrömslottning var det bra då att Juventus som ändå har lite pengar var de som drog lotterna för att möta Vlaznia Shkoder på bortaplan och åka till någon udda del av Albanien som jag inte riktigt vet exakt vart den ligger. Den slapp Häcken, kunde ha blivit där istället. Det hade varit något ändå.
Ja, och inte så himla långt för Juventus att åka till Albanien heller. Så att det inte borde lika kosta långt. Dem allt för mycket pengar, kan man tycka.
Går det direkt flyg till Skåder från Landvetter? Det tror jag inte det gör.
Tveksamt.
Så är det. Med det sagt, Häcken då, just. De ska ju faktiskt som sagt spela här nu på onsdag mot Kristianstad. Stor toppmöte vankas när då Kristianstad som CL-kvalade i helgen ska spela sin match i den här omgången. Du ska på plats där, Anna.
Ja, jag är oerhört taggad på att äntligen få se fotboll live igen, höll jag på att säga. Det var ju inte jättelätt.
Vi har ju varit på ett OS och sett jättemycket fotboll live.
Ja, senast jag såg fotboll live var alltså i Yokohama. Nu blir det Kristianstad igen. Det känns tryggt. Det känns fint att få vara tillbaka på hybridgräset nere i Kristianstad och se lite hur Häcken då hanterar det underlaget, det motståndet, hur Kristianstad studsar tillbaka efter. De här, nu har de ju faktiskt matchat en hel del i och med att de då smygstartade sin match mot AIK som du har pratat om tidigare. Och så de här två Champions League-mötena. Man har ju haft ett ganska intensivt schema medan Häcken fortfarande inte har spelat en match sen. Eller inte en tävlingsmatch ska vi väl säga. Man har ju träningsmatchat lite och haft sitt träningsläger i Smögen och sådär. Laddat inför höstsäsongen men inte spelat än. Så att... Nej, det ska bli spännande att se om Dilsha Sommers till exempel har lyckats konservera den där formen som hon hade.
Ja, herregud vilken form hon hade.
Precis innan uppehållet.
Ja, nu är det ju också mer konkurrens där om offensiva positionen dessutom. Men hon har ju liksom gjort det hon kan under vårsäsongen för att verkligen ha en plats i det här laget även till fortsättningen.
Ja, det blir ju lite spännande att se. Jag menar, Häcken släppte in två mål ändå mot Växjö alltså i sin träningsmatch här. Då ska väl sägas att man saknade ju både Jennifer Falk och Los Schörts som har varit borta. Julia Karlenäs har klivit in som mittback i de här träningsmatcherna. Mm. Var ska hon spela nu när Emma Kullberg kommer tillbaka på innermittfältet? Det är ju otroligt otrolig konkurrens om platserna där man har Kurmark och Angeldal som har fungerat väldigt bra. Julia Sigiotti är tillbaka från sin skada. Så att, ja, konkurrenssituationen finns i Häcken och det blir intressant att se hur Gren tänker och formerar sitt lag mot Kristianstad när det nu är dags att spela damansvensk fotboll igen.
Ja, och sen ska du göra in Stine Larsen och Mille Gail Jensen är det där också. Nya danskorna. Så att det är väl... Bra med folk i Häcken samtidigt. Tror jag ändå det finns lite skrällchans här just på att Kristianstad är verkligen inne i det. Och spelar liksom riktigt tuffa matcher här ett tag nu. Jag tror att det finns en möjlighet för Kristianstad att norpa åt sig lite poäng här. Är min spontana känsla i alla fall. Om vi blickar vidare då i det som komma skall. Rosengård går igång redan här på torsdag mot Vittsjö borta.
Ja, det blir mysigt. Det är en av mina favoritplatser.
Ja, just det, du ska dit också. Det är turné för dig, ja.
Ja, det är ju inte så himla långt mellan Kristianstad och Vittsjö så att säga. Så att den här chansen kan man ju inte missa. Så att jag är i Vittsjö på torsdag.
Tar du svängen förbi Göteborg på lördagen där innan du är tillbaka i Stockholm också?
Jag var lite sugen, men tyvärr det är ju också så att jag fortfarande har semester, ska vi säga. Så att det blir bara två matcher den här veckan. Sen från nästa vecka så är jag tillbaka och jobbar igen.
Då blir det fler, precis.
Då hoppas jag det blir fler matcher. Ja.
För min del blir det att beskåda Djurgården med vem som nu kommer träna dem på lördag klockan 1 mot Växjö. Se vad de kan hitta på, och sen framförallt kanske se också Växjös nykomponerande anfallspar live och se hur de fungerar. Det var faktiskt lovande där de gjorde mot Vittsjö senast. Så det blir spännande att se om de kan bräcka det här Djurgårdsförsvaret där som ändå... Ja, det är också en aspekt om jag ska hoppa tillbaka dit, att just, de har ju så inpräntade i den här 5-3-2 nu också. Det skulle bli intressant att se om den kommer att vara kvar, eller om det finns en annat mer spelande Djurgården på ett annat sätt i när de nu ska möta Växjö här på lördag. Det ska bli väldigt spännande att se. Göteborg kanske ni undrar vad jag pratar om. Jo, det är för att Häcken också är igång där igen då, redan på lördag mot Hammarby hemma. Ett Hammarby som kommer vara otroligt revanschsugna efter där de inte lyckades med mot Eskilstuna. Ett Eskilstuna som sen möter Piteå på söndag. Och sen så har vi godbiten KIF Örebro Linköping på måndag som avslutar då omgång 14. Med det sagt så tänkte jag låta dig första av semester, Anna.
Ja, jag kan ju bara passa på att tipsa också om någon har missat det, att
Damallsvenskan sänds på Sportbladet Play.
Exakt, och matchen mellan Kristianstad-Häcken. Det är sista chansen att se en gratis match. Vi har ju sett hela den här omgången har man kunnat se gratis på Sportbladet Play. Man har en chans kvar nu, det är sista matchen i den här omgången. Kristianstad-Häcken. Sen får man signa upp så kan man se alla matcher under hela hösten. Och det lärde ju förhoppningsvis vara värt pengarna. Jag hoppas att fortsätta bjuda på underhållning under hela hösten. Men imorgon kan man alltså fortfarande se en match gratis om man är lite sugen på att se fotboll. Så att hör man det här innan matchen och inte har ett abonnemang redan, se till att gå in och bara registrera er så kan ni se matchen gratis. Det var min reklam för dagen.
Sen hoppas vi naturligtvis att den här reklamen är helt felriktad och att ni alla redan har abonnemang och tittar på Allsvenskan på Sportbladet Play. Med det sagt så höll jag på att säga att tar vi helg, det gör vi absolut inte, för det mitt i veckan. Men Anna fortsätter sin semester, jag fortsätter på här i Stockholm och ni lyssnare får väl hoppas, förhoppningsvis fortsätter vi lyssna på podden här framöver också. Vi är tillbaka snart igen. Ha det gott till dess, hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Sån.